Men när Jesus alltså hänvisar till en profetia av det här slaget, så kan man ju mycket väl säga att ja, men det är ju ganska mycket som fattas. Här bryter inte fram några källor i ödemarken. Och lejonen håller sig inte i styr, och det är mycket annat som inte stämmer. Och det har ju återigen att göra med att här syftas ju på Jesu andra ankomst väl så mycket som på den första. Det är mycket av det vi ser under Messias första ankomst är ett förskott, en försmak av det som ska ske när han har kommit för gott, när han är här definitivt och stannar. Och då är ju frågan, säger Gamla testamentet att Messias ska komma två gånger? Ja, det gör det. Vi ska titta i profeten Mika, det femte kapitlet. Det är ju den text som kommer på tapeten när de vise männen från Österns land kommer och frågar om den nyfödda judakonungen. Mika 5 och 2. Men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig skall det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns, höghet. Och det ska ha ro, ty han ska då vara stor in till jordens ändar. Här talas det om en person som ska födas i Betlehem. Det är en ankomst. Den andra läste vi om igår, i Sakarjas 14 kapitel. Det är ju intressant när man ser i texten hos Mika att hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Han har alltså funnits till innan han föds som människa. Det här är inte vilken dussin människa som helst, utan det är någon som utifrån en himmelsk tillvaro låter sig födas som människa. Den andra ankomsten, det är ju alltså den som Zakaria talar om i sitt 14 kapitel. När Jerusalem intas av hedna folken och plötsligt står Messias på Olivberget. Det är två ankomster som inte kan foga samman till en enhet, utan här talas det om två skilda tillfällen. Det här var känt redan på Jesu tid, förstås. Och man har sett i dokumenten ifrån Kumran, Döda havsrullarna, att där räknade man med två personer, att Messias skulle vara mer än en, två eller möjligen tre. Man talade om Messias som präst och Messias som konung. Man talade också om rättfärdighetens lärare, så att man laborerade med lite olika begrepp. Man var inställda på att det profetiska materialet talar om flera personer, Medan däremot vår tolkning är den att den talar om samma person som kommer vid två olika tillfällen och på två olika sätt. Om vi går tillbaka till frågan om hur vi och hur judar läser det profetiska materialet, så låt oss gå till Matteus igen. Nu till det första kapitlet. Läsa slutet där från 22 versen. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Här åberopas nu en profetia, och det är ju en ängel som talar i drömmen till Josef och citerar nu en text ifrån Jesaja ifrån det 7:e kapitlet. Så vi bläddrar till Jesaja 7. Där ska vi läsa ett rätt så långt avsnitt från 10:e till 17:e verserna. Herren talade åter till Ahas, det är alltså kungen, och sa: begär ett tecken från Herren din Gud, begär det nerifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag vill inte begära något, jag vill inte fresta Herren. Då sa Jesaja: lyssna nu, ni av Davids hus, är det inte nog att ni vill trötta ut människor, vill ni också trötta ut min Gud? Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gräddmjölk och honung ska han äta till dess han förstår att förkasta det onda och välja det goda. Till innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda ska det land för vars båda kungar du ängslas vara övergivet. Över dig och ditt folk och din fars hus ska Herren genom Assyriens kung låta sådana dagar komma som inte förekommit sedan den tid då Efraim skilde sig från Juda. Jungfrun ska bli havande och föda en son. Det ord som nu översätts med jungfru, det hebreiska ordet, betyder bara en ung kvinna. Det ligger inte med nödvändighet någon betydelse i att hon är sexuellt orörd, utan det är en ung kvinna, punkt och slut. Hon ska föda en son, och han ska då växa upp med gräddmjölk och honung, och innan gossen är vuxen så ska det ha hänt något politiskt. Och när vi kollar vad det är som har hänt med de riken som kung Ahas ängslas för, och tittar i början av kapitlet där det talas om en koalition mellan nordriket Israel och kungen i Aram, alltså nuvarande Syrien ungefär, som hotade Jerusalem. Och Ahas var rätt så nervös för det där och undrade hur det skulle gå. Och det är alltså Jesaja får lov att tala om för honom, det är att den här situationen kommer Herren att lösa upp inom en snar framtid. Detta är, säger juden, och det gör han med all rätt, en profetia, ett löfte om en person som kommer att födas i dåtiden, i den samtid som ordet uttalas i. Och då kan man tycka det var ju konstigt vad ängeln pratade om då, hade han missförstått det hela? Kunde han inte sin bibel, den kära ängeln? Jo, det förhåller sig snarare så här att en profetia kan uppfyllas mer än en gång. Ett löfte kan Gud upprepa. Han kan uppfylla det vid flera tillfällen. Saker kan hända på nytt och på nytt. Och vi ska se på det tydligaste exemplet på att profetior kan upprepas. När vi går till Matteus 24 kapitel. Matteus 24 och 15. Det är en text där Jesus undervisar sina lärjungar om tidens avslutning. Det är alltså en eskatologisk text. Och bland mycket annat säger han då så här: när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judén fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna, och så vidare. Förödelsens styggelse. Ja, det var ju någonting som Daniel hade talat om och som redan hade inträffat en gång. Nämligen omkring år 170 före Kristus, då Antiochus den fjärde